med den här medvetna bönetjänsten. Det känns verkligen att fira gudstjänst. Och ni som församling vill stå med och ta ett ansvar för nationen, folket och Guds folk. Gud välsigne er. Vi spelar någonting medan vi tar upp den där offergåvan, kollekten. Vi tror på Guds församling, vi älskar församlingen. Kanske vi spelar en vers på en gammal psalm. Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem. Det är en kärleksförklaring till församlingen. Vi tror på den. Hur många har hört den gamla sången? När jag var liten pojke och nattvardsbordet var dukat hemma i församlingen, då sjöng man alltid. Ofta stående sjöng vi. En kärleksförklaring till den kristna gemenskapen. Att bekänna Jesus som Herre, det innebär också att jag av hjärtat och tydligt med mina läppar, vi måste bekänna mina bröder och systrar i Kristus. Vi är ju kallade för Kristi kropp. Skulle jag förneka den minste bland de små som här på jorden bekänner Jesus som Herre, då är det djupa sett hans namn jag förnekar och hans försonande blod jag trampar under mina fötter. Förstår du mig? Älskar du Jesus? Tror du att det var för dig han dog? Har du tagit emot honom som din frälsare? Här i min öppna famn, du är min bror, du är min syster. Och håll inte på att prata om några halvsyskon, för det känner inte Guds rike till. Det tycker jag är nästan hädelse. Antingen är vi bröder och systrar eller också inte. Gud välsigne er. Det var många som viftade här. Då sjunger vi lite i minnet, hörrni. Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem. En återlös syskon skara när ensam man vandrar hem. Det är som en fläkt ifrån ovan som Herren oss sänder ner. Att stärka den trötte vandran som upp emot himlen ser. Sten Göran, jag tror du har några ord på hjärtat.
Jag vill bara ge ett litet vittnesbörd om ett bönesvar. Vi bad nyss och det lönar sig att be. Det vet vi. Jag har en bror som är 5 år äldre än vad jag är. Vi växte upp i kyrkan. Pappa var pastor i Örebro, Philadelphia. Vi kom till tro och döpta i unga år. Så småningom så min bror gifte sig. Och det blev lite tråkigheter. Så han lämnade församlingen. Men som du sa förut, Herren lämnar oss aldrig. Han var Guds barn, men han var ganska långt ifrån. Han är en duktig pojke, han var forskare på universitetssjukhuset i Linköping hela sitt liv. Han var ombedd att söka professur. Men han tackade, han hade en sån forskning som var värdefull för honom, så han ville fortsätta med den. I alla fall så han har haft, han är psykolog i botten, men haft mycket tankar då om hjärnan och saker som kan inträffa i en människa. Och när jag har försökt prata med honom genom åren så har det varit som en stängd dörr. Men pappa sa till mig, jag var cirka 17-18 år, bed för Lars-Håkan. Och det har jag gjort i 60 år. Sista åren har han varit mera öppen för att tala om det här. Men han har haft tankar som har kolliderat, som har varit knutar i hans tankevärld. Men så för ett par år sedan så var vi och spelade och sjöng, jag tror det var i Sävsjö. Och Lennart Åsberg var där och sålde böcker. Och min fru Birgitta köpte några böcker. Och när hon hade gjort det så, ja, du kan ju ta med den här också. Ni vet alla vad det är för någonting, va? Alla nickar inte, men den, är det välkänd eller? Evangeliekuben, ja. Hon fick den där kuben, det blev liggande några månader. Men så började jag titta på den där och började läsa. Och försökte memorera, det är 7 bilder. Med kanske 5 punkter till varje bild. Och det är ju absolut det innersta i Bibeln, i vår tro. Om Jesu blod, korsfästelsen och hans förlåtning. Och det finns ju 31 000 verser ungefär i Bibeln. Och om man ska ta fram essensen av det, så utan vägledning är det inte så lätt, va? Men här finns en logisk följd på de här bilderna. Och jag har försökt memorera det där så jag kan visa det här på ett hyfsat sätt. Och så kom Lars-Håkan hem till mig en gång, nu bara för några månader sedan. Och jag fick visa honom det här och berätta vad som står. Och egentligen är det bara bibelord allsammans. Och han begrundade det där. Och sen så skildes vi åt. Sen så dröjde det några veckor till. Det här ledde till att vi fick djupare samtal. Ibland, ofta när vi har pratats vid på telefon, då har vi har bubblat hit och dit bara. Men det här fokuserade. Och sen sa han, jag vill se det här en gång till. Och då gjorde jag för honom en gång till. Och han var tyst. Och han begrundade. Han tänker väldigt djupt. Och sen så, nu har det här klarnat, det går upp ljus för mig. Det går upp ljus. Vad det är vet inte jag. Men det här var ett redskap, det här vackra. Och sen en morgon förra veckan så får jag ett sms från honom. Klockan 05.30 överlämnar jag mitt liv till Gud. Efter så många år. Så det lönar sig att be. Om du har bönebarn eller släktingar, fortsätt bara.
Tack Jesus Kristus. Lovad vare du, Herre. Halleluja. Min Gud tillhör äran. Min Gud tillhör äran. Min Gud tillhör äran. För allt som han gjort. Med sitt blod har han köpt mig. Med sin kraft har han lyft mig. Och min Gud tillhör äran. För allt som han gjort. Låt oss uppleva att vi står tillsammans, alldeles sida vid sida, runt Kristi kors. Och vi ser hans martyrgestalt, vi ser hans blödande öppna sår. Och så sjunger vi tillsammans. Min Gud tillhör äran. Åh, min Gud tillhör äran. Min Gud tillhör äran. För allt som han gjort. Tack gode Gud. Med sitt blod har han köpt mig. Med sin kraft har han lyft mig. Min Gud tillhör äran. För allt som han. Jag står kvar och prisar Gud med egna ord. Åstin Göran, låt prisa Herren för bönesvaret nu. Sjung stilla och innerligt. Min Gud tillhör äran. Min Gud, han dog för dig. För att du skulle få liv. Jesus Kristus. För allt som han gjort. Med sitt blod har han köpt mig. Med sin kraft har han lyft mig. Min Gud tillhör äran. För allt som han gjort. Åh, varsågod och sitt ni som står upp och prisar Gud i kyrkan. Jag upplever det så ofattbart att jag fått ägna hela mitt vuxna liv åt att predika evangeliet. Jag ber ständigt för dig att du ska bevaras i ödmjukhet, sa en dam. Och jag tänkte, tack, men du kanske inte riktigt förstår hur det är. De sista 50 åren i Sverige och Norden har kanske inte den stora faran varit att gripas av högmod om man vill stå för evangeliet. Då var det en kamp ibland dag för dag för att bestämma sig för jag ska inte ge upp min frimodighet. Jag ska hålla fast vid kallelsen och budskapet. Ja, det här bottnar inte bara i ett behov av självförverkligande Det var tilltal från Gud. Och jag känner idag, när jag reser vägen fram i Norden, jag vill lyfta fram kallelsebegreppet. Jag tror vi behöver en förnyad respekt för det här. Att Gud utväljer och kallar och utrustar efter sin vilja. Sen är det klart att vi ska ha möjlighet att föra samtal i församlingen. Det är väl klart och så här. Men djupast sett handlar ju demokratin här om att vara med och bejaka och avskilja det Gud har kallat. Gud kallar. Jag var 16 år, hur skulle det gå till? Jag var så blyg och så inbunden var jag. Och jag hade ingen att prata med, det var inte vanligt att man gjorde det på det sättet. Och jag kämpade min kamp, bara Gud vet vad jag bar inombords. Och så älskade jag musik och spelade på mina gitarrer dag och natt. Och satt en dag på min säng och började leka och plötsligt var en melodi där i fingrarna. Och så blev det den här sången. Din kärlek må driva mig, Jesus, att offra mig helt för dig. För själars frälsning mig använd, låt detta bli allt för mig. Ett hängivet hjärta ge mig, fyllt med kärlek till dig. Och bruka mig, använd mig, Jesus, min Herre, att leva för dig, mig lär. Din nåd är mig nog, min Herre. Det var mitt lilla vittnesbörd. Hinner jag sjunga en sång till? Går det bra? Tycker ni det är jättejobbigt med gamla sånger? Thank you. Halleluja. Halleluja. Det är skönt att vara Jesu vän. Även om det kostar på någon gång ibland. Kommer ni ihåg den sången? Och förresten, det finns ju inget alternativ. Jag gick från död till liv. Och jag vill fortsätta leva. Jag vill leva nära. Hörrni, jag tror jag har ett ord till församlingen här. Som jag vaknade med i morse. Jag talade ju igår om att vi ska lyfta blicken och se vad som vittnar till skörd i vår tid. Och så vaknar jag med orden från Saltarsalmen. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Det är ett ganska intressant bibelord. Och jag tror jag har en personlig hälsning till någon och några här. Att dina tårar och den smärta du har burit på ska visa sig. Den var inte förgäves. Även den kan Gud få bruka. Och så finns det någonting som heter födslosmärta. Födslovånda. Det som sår med tårar. Jag vet inte vad ni har gått igenom här i församlingen. Men kanske det har fått fram någonting som är djupare. Ännu mer av beroende till Herren. Det kommer någonting gott ur det. Som sår med tårar. Jag känner att jag ska be för er. Att den här församlingen på ett alldeles särskilt sätt ska bli indränkt i kärlek. Och jag tror det ska bli tillväxt. Det är dags för tillväxt nu. Det ska ni tro på. Och den hör samman med djupt helande. Helande in i den här gemenskapen. Och där kanske det också behövs några tårar. För att förlåtelsen riktigt ska få bryta igenom i våra liv. Och varje relation ska vara ren. Och vet ni att det är män och kvinnor, bröder och systrar som fortfarande står skrivna här men som inte mår riktigt gott. Se till att så långt det på er beror vara med och leva ut försoningen i Jesus Kristus. Och jag tror att då Guds kärleks ande utgjuts, då ska den här församlingen kännetecknas också av att Gud smyckar sin församling med tårarnas juveler. Inte bara jubelrop. Utan stilla gråt inför Guds ansikte. Och en gåva som församling att kunna blanda sina tårar med de som gråter i förtvivlan i den här tiden. Jag tror det. En känsla av att inte bara lägga hjärta till hjärta utan även kunna lägga sår till sår. Gud välsigne er. Tänk att det står i Bibeln att Gud är nära den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Det högmodiga står Gud emot. Det är oerhört. Vi vill inte ha Gud emot oss. Det högmodiga står Gud emot. Men Gud är nära. Var finns Gud? Bland tårarna och skärvorna. Och jag skulle vilja säga så här. Då Guds närvaro blir riktigt stark i församlingslivet och våra liv. Då kommer det alltid till uttryck i hjärtats förkrosselse. Där vi blir mjuka och vi vågar vara svaga och sårbara. Och vi kan få vara med och gråta ner himlen över Alingsås. Tror ni att det kan vara så? Gud välsigne er! Gud välsigne er! Och är det någon som får en känsla av ibland kan ju be för mig. Jag är inte riktigt frisk men jag känner att min uppdrag är inte klart. Veckan som ligger framför ska jag åka till Finland. Det är stora utmaningar. Jag vill vara med. Jag känner det. För det är en spännande tid framför. Hörrni, jag vaknade i morse och det var alldeles underbart. Himlen var klarblå. Vilken dag tänkte jag. Herrens dag. Och så ringer telefonen. Då ringer Peter uppifrån Tornedalen. Ifrån Överkalix. En av mina pojkar, mina andliga söner. Du vet hur sånt känns. Så ringde han för att berätta. Vet ni vad? För 3 år sedan var han känd bland alla poliser och sociala myndigheter i hela Norrbotten. Han var en farlig person. Djupt kriminell. Han langade narkotika. Och han var en blandmissbrukare som höll på att gå under. Och så hade han en sambo. Från henne har hon tagit 4 barn. Hon söps. Hon höll på att supa sig ner i graven. Och till det samhället kommer en gammal missionär. Så hör ni, Gud kan bruka 85-åringar. En 85-årig missionär från Bolivia kommer dit. Och de ska bo där. Och han böjer knä och säger: Gud, visa mig nyckelpersoner i det här området. Så tänker en riktig missionär. Visa mig nyckelpersoner. Och så går han ut på samhället. De första han träffar, det är Peter och hans sambo. De är gifta nu, vill jag säga. Han flyger inte på dem. De bara börjar prata. Han berättar om sitt liv. Och så säger han: men hörni, säger han, vi går hem till mig så sätter jag på kaffepannan. Det är så naturligt. Och så går de hem till lilla lägenheten de har. Och en del säger att vi får räkna med 5, 6, 7, 8 år för att leda människor till Gud. Vet du vad? I många sammanhang nu i Norden, bara vi får vara ledda av Gud, kommer vi uppleva att det är övermoget. Och vi går rakt in i förutberedda gärningar där Gud har varit före och berett marken. Det är min djupa känsla. Det tar en timme runt kaffebordet, så kryper de på knä. Och den här gamla missionären ber. Och jag vet ju vilken brottningskamp det kan vara för människor som vill slita sig loss ur drogmissbruket. Och jag kan bara konstatera med facit i hand. De blir fullkomligt befriade och förvandlade. Och Peter, som aldrig varit i en kyrka, han blir döpt i helig ande och börjar tala i nya tungor. Gud utrustar, Gud han plockar människor. Den första han fick vinna för Herren. Hur många har du vunnit? Den första han fick vinna för Herren efter någon månad som frälst, det var skolchefen i kommunen. Kulturpersonlighet. Och det började gå som ringar på vattnet runt hela Norrbotten. Vet ni vad Peter gör idag? Han som var skräcken, som alla lärare, sociala myndigheter och föräldrar varnade för. Han är resursperson på alla skolorna. Alla talar om Peter. Det är oerhört vad Gud gör. Och så finns ett litet kapell i det samhället. Det har inte varit dophögtid där på kanske 50, kanske 60 år. Vet du varför han ringde i morse? Han ville berätta, för han tycker jag ska veta det. Berätta om den sista som anmälde sig nu här. Igår tror jag det var. I höst har den gamle missbrukare döpt 12 människor till Kristus. Och Guds rike bara bryter fram. Och så sitter vi ibland i våra fina miljöer och klagar och knotar. Det händer inget, det går inte. Sök Herren så kan han få börja bruka dig med. Gud välsigne er, hörni. Gud välsigne er. Orkar ni höra om jag talar en stund? Eller ska jag bara tala riktigt kort? Då läser jag ifrån Jeremia kapitel 18. Vi talade om leret igår. Och vi fortsätter på det spåret. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sade: res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han höll på att göra han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det. Och de sista orden är nyckeln till hela texten. Så som han ville ha det. Kom inte att tala om att Gud har B-planer. Då Gud upprättar. Det kanske blir på ett nytt sätt, men det blir precis det som han ville. Krukmakarskivan. Gud börjar om igen. Tänkte berätta någonting från Gamla testamentet. Tror ni att Gamla testamentet också är Guds ord? Och att det gäller idag? Gör ni det? Fortsätt med det! Och stå emot liberal teologi som liksom vill slå sönder, trasa sönder tilltron till bibelordet. Och hur skulle vi kunna slita bort Gamla testamentet? Det är ju många tusen trådar emellan. Det räcker ju med att läsa evangelierna. Allt Jesus gjorde sammanfattas i det här. Detta sade han, detta skedde, detta gjorde han för att skriftens ord skulle fullbordas. Och så är det en vandring där det bara bekräftas profetord efter profetord tills han ropar på korset. Det är fullbordat. Du ska tro på Bibeln. Men jag tänkte berätta något här. Har ni hört talas, vi talade om Elia igår. Har ni hört talas om hans andlige son Elisa? Känner ni till honom? Det är underbart med mentorskap. Gamle Elian höll inte allt för sig själv. Han tog med sin pojke. Och han visste att han ska föra det här vidare. Jag kommer till en viss gräns, sen ska jag dö. Men han ska föra det vidare. Och mitt uppdrag är att förbereda honom. För det Gud har berättat för hans liv och hans tid. Och så kommer den där märkliga dagen då eldsvagnen kommer från himlen och manteln faller ner. Har ni läst om det? Och Elisa med bävan tar upp den fallna manteln medan han ropar så det hörs ända in i vår tid. Låt en dubbel arvslott av Eliand och kraft vila över mig. Och man kan tycka det var väldigt vad den pojken tar i. Är han inte lite väl högmodig nu? Kräver han att bli ännu större än Elia? Man kan ju tolka det på ett helt annat sätt. Jag tror han bävar oerhört. Och vad han känner den dagen då han lyfter manteln. Det att ska jag i någon mån kunna föra detta verk vidare. Då behöver lilla jag en dubbelarvslott av den mannens and och kraft. Kanske vi är ett sådant skede nu i kristenheten. Vi behöver en ny dimension av den heliga andes närvaro och genombrott. Och hörni, det är intressant med att Gud hör bön. Tänk vad Gud är noga med detaljerna. Han ber om en dubbel arvslott. Gå hem in medan potatisen kokar och läs ska du se att de underverk som Elisa gör, som är nedtecknade i Bibeln, de är exakt dubbelt så många som de det berättas om Elia. Alltså Gud är noga. Det bara utvidgas, det blir mer. Och det utvidgas hela tiden runt omkring Elisa. För unga människor i synnerhet, de vill vara med dem man känner. Han har med Herren att göra. Så Elisa, han har startat en bibelskola. Och jag tror inte han behöver annonskampanjer och vädja och söka statligt stöd och liknande. Han har en bibelskola och det strömmar till unga människor. Ryktet går över landet. Det där ska vi vara, det där Gud verkar. Unga grabbar i pionjärande över skolan. Och de känner grabbarna där, nu är det någonting som är på gång i landet. Och det växer så det är så trångt så de får knappt plats i skolsalen. Och en dag då rektorn inte är där, alltså Elisa. Då har de elevrådsmöte kan man säga. Eleverna sitter och pratar. Och så säger de, det här huset, det rymmer inte allt vad Gud vill göra. Gud vill mer. Är det inte underbart att komma till kristna och till församlingar som har en känsla? Gud vill mer. Och så föds visionen. Vi måste bygga ut lokalerna så det ryms för allt vad Gud vill göra. Och så kommer Elisa hem. De berättar för honom och han slår inte ner deras mod. Men han gör som en god andlig far gör. Han uppmuntrar och utmanar dem att själva gå och förverkliga sina visioner. Det är en sak att sitta i kyrkbänken och visionera. Gå och gör det Gud har visat dig. Och han organiserar arbetet. Han ser till att varje elev får en nyvässad yxa i sina händer. Räkna med pojkar. Ni ska vara med nu. Och så tar han med dem ner mot Jordan. Och första dagsverket är följande. Alla ska hugga ner ett träd. Någonstans ska det börja. Och jag kan se de här ivriga. Kan ni känna pionjärandan? Nu är vi med i något inte intressant här. Och jag kan höra hur yxjärnen sjunger mot trästammarna. Och så är det en grabb som är mer ivrig än alla de andra. Jag känner mig lite släkt med honom på något sätt. Han vill så mycket. Jag tror han valde det största av träd alltså. Och han tar i för allt vad han är värd. Och jag vet hur det känns, jag är bondpojke. Och det sjunger i trädet. Och han som ville kanske mer än alla de andra. och drömde om vad de skulle göra. Första arbetsdagen hinner bara börja innan det kraschlandar och går sönder. Kan ni tänka vilken smärta? Redskapet som ledaren har lagt i hans händer, det bara går sönder. Och yxjärnet far iväg i en hög båge rakt ner i jorden till vattnet, till botten. Och där står han med ett trasigt redskap. Är det någon som vet hur det känns? Jag ville vara med, men det Gud har lagt i mina händer, det är precis som det har slitits ifrån mig. Vad gjorde han då? Ja, hade han varit en snäll frikyrkomedlem i Alingsås då, då kanske han hade vevat på med yxjärnet eller med yxskaftet. Man vill ju hålla skenet upp, inte sant? Om det var lite sly runt omkring och han inte var så nära de andra, då såg de ju kanske inte. Utan de kunde titta där. Oj, vad han arbetar. Vilken verksamhet han bedriver. Vilken iver. Men det händer inget. Det blir inget. Han står och vevar med ett yxskaft. Men så gjorde han inte. Han gjorde något som säkert var svårt. Han går och bekänner sitt misslyckande. Det är ni. Det är vägen till upprättelse. Jag tror ändå att det värkte i bröstet och han gick och sökte upp Elisa och visade upp sitt trasiga redskap. Du gav mig ett redskap och jag har sönder det. Vad tror ni att Elisa sa då? Det är bara att köra på, tror ni han sa så? Han sa så här. Var föll den i? Det är en intressant fråga. Och jag har inte den åsikten som vissa har i själavård, att vi i det oändliga ska gräva i gårdagens alla misslyckanden och hålla på det sättet. Vi har ett blod att stryka över gårdagen. Men det finns ögonblick i en församlingshistoria i våra liv då det är angeläget med den frågan. Var föll den i? Med andra ord, vi går tillbaka och hämtar upp det. Kan se där de går. Pojken pekar, där händer det. Och de går bort emot platsen där allt gick sönder. Och på vägen dit, omärkligt, så böjer sig Lisa ner och tar upp ett stycke trä. Och där har vi ännu en bild bland många i Gamla testamentet som pekar rakt mot korset och försoningen. Pojken min, ska vi gå tillbaka nu och hämta upp det? Då tar vi med försoningens kraft. Förstår ni vad jag säger? Och pojken pekar. Och Elisa kastar trästycket ut i vattnet. Och yxjärnet flyter upp. Och ett trasigt redskap repareras. Han begynte om igen. Det är oerhört. Han begynte om igen. Jag vet inte varför jag talar det här. Kanske det är någon här som drabbades starkt av en kallelse i ungdomsår. Och du tycker att saker har blivit förfelat. Han börjar om igen. För sin kallelse och sina nådegåvor kan Gud inte ångra. Det är mot hans natur. Det gäller hans egendomsfolk och det gäller dig. Sådan är han. Och därför kommer han igen. Börjar om igen. Så är det. Får jag ta en bild till? Det finns så många sådana här vackra bilder i Bibeln. Och nu bävar jag. För jag tänkte säga några ord om den största förebilden i Gamla testamentet. Till Jesus försonaren. Som jag ser det. Det är Mose. Läs om honom. Hans kallelse och hans gärning. Kommer ni ihåg hur det var när de kom ut i öknen? Nedanför Sinai. Och det är precis som Gud sätter upp stora stoppskylten och säger, nu får du be församlingen att vara stilla och lugna sig. Nu vill jag rå om dig på egen hand, pojken min. Det finns en ensamhet som också hör ihop med kallelse. Nu vill jag rå om dig på egen hand. Och det är inga änglar som bär honom, han får själv kämpa sig upp för berget. Och går in i en ofattbar tid. 40 dagar och 40 nätter. Då det inte finns en tanke på mat och dryck. Han bara njuter Guds närvaro. Och Guds härlighet omstrålar honom. Och det sker saker som väl måste betecknas som verkliga kraftgärningar. Gud sträcker ut sin finger och skriver på tavlor av sten. Tänk att ha Guds egen handstil. Där erövrar han de redskap som han måste ha för att kunna fullfölja sin kallelse. Och så går han ner därifrån. Har antagligen hjälp. De bär med sig stentavlorna. Han har fått någonting i mötet med Gud. Han är bärare av någonting som ger honom ett mandat och kraft att föra folket vidare. Men man kan ju ana att 40 dagar i bön och fasta har skapat en känslighet och lyhördhet. Och när han kommer en bit ner för berget så hör han att lovsångsgudstjänsten är i full gång där nere. Men det är främmande sång jag hör. Jag kan se smärtan och oron, ångesten i hans blick. Min församling, mitt folk. Det är toner jag inte känner igen. Och då visar det sig att hela församlingen har börjat tillbedja främmande gudar. Det är avfall och trolöshet. Då går det sönder i Moses liv. Trots den starka kallelsen och allt han bär på, då går det sönder. Och det kommer till synligt uttryck. Då han i sorg och förtvivlan, så djupt sårad, tar de där dyrgriparna som Gud har gett honom och slår dem i bergväggen. Så välsignelserna liksom bara smula sönder. Det blir ingenting kvar. Tomhänt kommer han ner till församlingen. Och Gud säger: jag kan inte längre gå med detta folk. Då är det intressant att se hur djup kallelsen är. Då glömmer han sin egen sorg och besvikelse. Bara han hör de orden så är det åter han tillbaka i uppenbarelsetältet, bönetältet. Och bönen blir så intensiv. Så där är han ju den verkliga förebilden på Jesus, medlaren mellan Gud och människor. Han står ensam liksom mitt i gapet där och vädjar om nåd för folket och prisger sitt eget liv och ropar: kan du Gud icke förlåta dem, så utplåna mitt namn ur boken där du skriver. Och Gud säger bland annat: jag ska låta en ängel gå framför er. Moses står kvar. Och han säger något som väcker respekt. Om inte du själv går med oss, då går jag inte. Han visste vad kallelsen var i sitt sköte. Jag tar inte ett steg utan att jag vet att jag har dig med, Gud. Och så ber han. Och Gud säger: jag ska gå med dig. Då ber Moses så här: låt mig få se din härlighet. Inte den vackra bön. Vet ni vad den bönen innebar? Den var ju för Mose, han sa, han hade ju sett Guds härlighet. Och vad han ber med de orden är: Gud, Gud, låt mig få återerövra den platsen. Och en gång till smaka det jag en gång fick smaka. Det finns inga genvägar, inte bara springa på. Men det finns en väg framåt. Det går att återerövra förlorad mark. Och Gud säger: här är platsen nära in till mig. Ställ dig där på klippan så ska jag låta all min skönhet dra dig förbi. Med andra ord, pojken min, platsen är redan i ordning gjord och reserverad. Allra närmast mitt hjärta, där är platsen reserverad för dig. Kom och inta din plats. Kom och inta din plats. Och så börjar en ny vandring upp för berget. Återigen 40 dagar och 40 nätter. Bön och fasta. Det som har gått sönder, det återerövras. Och sen då han går ner från berget, kommer nära församlingen, då står det att han visste inte om att hans ansiktes hy hade blivit strålande därigenom att han hade talat med Herren. Men han behövde inte ropa och härja och säga, det ska ni veta att det är jag som är ledaren här. Han behöver inte säga någonting. Han bär Guds vittnesbörd över sitt liv. Och det han var med om där på berget, det påminner om vad Paulus skriver i Efesierbrevet 3. Gud gör långt mer än vi kan bedja eller tänka. Han bad om att få se Guds härlighet. Men Gud gör någonting mer. Han låter honom bli bärare av Guds härlighet. Den bara är över hans liv. Det går att återerövra det som har gått förlorat. Och han började om igen. Tänk vad det står om Jona. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Sådana där bibelord älskar jag. Och jag tar dem till mig. Och jag känner, vad underbart det är. Även om vi är trolösa, säger Bibeln, står han troget kvar vid sitt ord. För han kan inte förneka sig själv. Det är ni. Och Jeremia fick ju uppleva det här själv. Han berättar på kapitel efteråt att kampen är så svår och tuff. Så han känner, jag orkar inte längre. Det går inte. Jag orkar inte tala i hans namn. Och han liksom är beredd att kasta allt ifrån sig. Då får han uppleva mötet med Gud. Jag försökte uthärda. Jag kunde inte. Han blev mig övermäktig. I kallelsens famntag. Gud börjar om igen. Ska vi bli stilla i bön? Ni kanske väntar en del på att jag ska höja tonen och jaga upp någonting här. Vi har inget behov av det. Jag har inget behov av det. Men jag tror här i stillheten så kan Guds ande tala in i ditt liv. Hur är det med dig? Hur mår du? Där det är som bara skärvor och trasighet, där börjar Gud om. Det är oerhört. Det är något nytt som föds i den här församlingen. Det här är dagens text i den här församlingen. Och ni tycker att det kanske är mycket som inte blev som det skulle. Han började om igen. Pröva de orden i ditt hjärta om det inte är en profetisk hälsning. Han började om igen. Och han gjorde det så som han ville ha det. Vi böjer våra huvuden i bön. Komara shantoloromaralaramenia. Prejdoloromondonia. Tack för Sten Görans bror som har kommit hem. Tack för Peter där uppe i Norrbotten. Som får uppleva sina under nu mitt i sin egen svaghet. Tack att vi alla kan få vara med. Tack att vi kan få ett förnyat förtroende, ett förnyat mandat. Du upprättar och helar, sådan är du Gud. Nu vet du vad som behöver ske här. I Herrens Jesu namn. Kom helige ande. Kom helige ande. Kom helige ande. Åh, kom och rör oss nu. Åh, ska vi ta en liten stund och bara bedja var än där vi sitter. Och du som har fått ett bönespråk av Guds ande, tala du i nya tungomål. Du är på en fri plats. Vi öppnar våra hjärtan och bara ber. Och låt Guds ande få komma och beröra nu. Halleluja! Halleluja! Och Gud slår oss inte när vi misslyckas. Han säger kom, kom! Platsen är kvar. Kom och inta den. Och du ska få se vad du längtar efter. Herre, döp oss i helig ande på nytt igen. Jag ber att den här församlingen vara som ett mäktigt kraftfält. Halleluja. Tack för du gör. Amen. Medan vi är i bön så frågar jag bara. Är det någon som vill ha förbön? Får jag se din hand? Ska vi be för dig? Är det någon som har något på hjärtat? Så du välkommen. Gud välsigne dig. Vi ber för dig. Är det någon mer som känner så? Nu vill jag att ni ber för mig. Gud välsigne dig. Om du vill får du gärna komma fram. Men det är inget jag begär. Om du vill det får du. så vill jag gärna lägga mina händer på dig och be för dig.
Kom gärna några förbedjare. Kom hit och var här. Kom så sjunger så ljudligt. Kom och var tillsammans med vår syster. Du som räcker din hand. Här vill jag tacka dig.
Du gör under. Du allena är Gud. Makten är i dina händer. Allt är dig underlagt. Tack att du upprättar och helar. Ja, du kan även torka varje tår. Sådan är du. Du är en sån öm fader. Det finns ett hjärta som för dig ömmar. Åh, halleluja. Jag tackar dig, Herre. Du bara längtar efter att få gottgöra, upprätta och hela allt som har brutits. Halleluja. Och jag prisar dig för vad du gör just nu. I Herrens Jesu Kristi namn. Ära halleluja. 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 Är det någon mer som känner att det här vill jag? Att församlingens ledare betjänar mig med förbön. Du ska inte säga att du inte vågar. Här är vi en liten familjär samling. Gå fram här om du vill ha förbön. Gör det. Jesus är här. Vad har du för toner? Ja. Att jag har tryckt upp, vi har tryckt upp på förlaget ett liten traktat som heter Kärleken vi behöver. Den är på 21 sidor tror jag. Där har du tre vittnesbörd som jag har skrivit ner om hur människor nu möter Jesus i Sverige. Och min känsla, vi har tryckt upp många tusen av den här, en känsla att vi vill vara med nu, för det är skördetid. Och nu skulle jag vilja att du tar med dig sånt här paket med 10 stycken. De kostar, 10 stycken kostar drygt 100 kronor för mig. Du får dem för 100 kronor. så vet du att jag inte tjänar några pengar. Men vi gör så här. Jag har någon annan bok med den er också. Och så har vi två skivor, musikskivor. Tycker ni att det skulle vara signat med lite av den här musiken? Hem till några grannar och vänner. Så ta med dem. Då gör vi så. Där ute kan du fotografera bara och swisha. Jag har en stor skylt. Då tar du en sån här, 10 stycken såna, och du lovar mig att du delar ut dem. Och inte bara lägger i postlådan, utan du går till några vänner och säger: jag har en liten hälsning till dig. Och så tar du med dig en eller två skivor, eller en skiva och en bok. Så två produkter, skiva och bok, och så de där. Och så säger vi 200 kronor för det. Det går inte att göra det billigare. Jo, det går att göra det billigare. Om du inte har råd, så ska jag betala åt dig. Om du lovar att evangelisera. Skulle ni vilja vara med och be för de här små böckerna? Skulle du önska nu att alla här tar med de här ut? Vi måste göra det. Herre, jag ber för alla som bör bli frälsta i Alingsås med omnejd. Utöver byarna här, de här gamla väckelsebygderna där bönebarn börjar längta efter dig. Gud, led den här församlingen till nyckelpersoner här i de här bygderna. I Jesu namn. Amen. 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 mitt lov till dig, du kungars kung. Jag älskar dig, för bara du regerar över mig. Jag vill bara tjäna dig, jag vill bara tjäna dig. Dig och ingen annan, du betyder allt. Du betyder allt för mig. Din kärlek är oändlig. Fram till dig jag nu kommer med min sång. Vi sjunger från början. Jag sjunger ut mitt lov till dig, du kungars kung. Jag älskar dig, för bara du regerar över mig. Jag sjunger ut mitt lov till dig. Jag sjunger ut mitt lov till dig, du kungars kung. Jag älskar dig, för bara du regerar över mig. Jag vill bara tjäna dig, jag vill bara tjäna dig. Dig och ingen annan, du betyder allt för mig. Din kärlek är oändlig. Fram till dig jag nu kommer med min sång. Fram till dig jag nu kommer med min sång. Herre, välsigna oss och bevara oss. Låt ditt ansikte få lysa över oss. Vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid. Frid. Herre, välsigna oss och bevara oss. Låt ditt ansikte få lysa över oss. Vänd ditt ansikte till oss och ge